har gått 2 månader sedan massskjutningen i Örebro den 4 februari. Idag fick vi höra den dikt som lästes upp av Parvin Hosseinia efter den tysta minuten på Stortorget i Örebro. En dikt skriven av Mikael Horvath Dahlman som flera har velat höra igen. Och det var också här Parvin Hosseinia som läste När orden tog slut. Efter dikten var det lutenisten Anthony Bales som spelade Preludium i G-moll av Pierre Gallo.
Och med det övergår fredag i lördag. Det här är P1, klockan är 12. Ekot vid midnatt. Ett 10-tal skarpa handgranater i en ryggsäck. Ja, det var vad som hittades i Västra hamnen i Malmö under kvällen. Något som fick polisen att spärra av området och varna allmänheten med ett VMA. Men nu är faran över, säger Leif Fransson, presskommunikatör på polisen Region Syd till P4 Malmöhus.
Nationella bombskyddet plockar isär granaterna på plats. Man har tagit ett sådant beslut. Sen kommer teknikerna att säkra spår på de här farliga föremålen, och vi kommer till att släppa avspärrningarna allt eftersom här nu då.
Börserna i Europa och USA har fortsatt att falla kraftigt under dagen efter att Kina svarat på de amerikanska tullarna med fler tullar. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att vi kommer allt närmare ett handelskrig.
Det här visar tydligt att den eskaleringen som har skett från USAs sida nu får konsekvenser, och att de handelskonflikter som USA nu bedriver mot resten av världen saknar vinnare. Vi är alla förlorare på det här.
Under kvällen har de ryska robotattackerna mot staden Kryvyi Rih i Ukraina fortsatt. Tidigare under dagen dödades 16 människor när en robot slog ner i ett bostadsområde nära en lekplats. 6 av dem som dödades var barn. 50 personer skadades också i den attacken. Det här visar tydligt att Ryssland bara vill ha krig, skriver Ukrainas president Zelensky på Telegram. En tsunamivarning har utfärdats för Papua Nya Guinea efter en kraftig jordbävning med magnitud 6,9. Jordbävningen inträffade i havet utanför ön New Britain. Det finns inga rapporter om skador än så länge. Ekot vid midnatt, i studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Ja, nu är det lördag den 5 april och Ekot är med och uppdaterar och bemannar hela natten som vanligt. Både på helslagen här i P1, i grannkanalerna, på webben sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play. Och här ska vi sända en av Ekots utrikespoddar.
Trump-administrationen går än en gång till hård attack mot Europas försvarsförmåga. Samtidigt rustar kontinenten upp mer än någonsin. Men har Europas länder kraft att både rekordsatsa på de egna försvaren och stötta Ukraina? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Будет больше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 31 mars. Klockan är strax efter 13 på lunchtid. Hej Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent.
Hej, hej. Hallå, hallå.
Du är nyss hemkommen du från Paris, och det ska vi förstås prata om i dagens avsnitt. Det är många resor som ska avhandlas i det här avsnittet. David Rasmusson, vår Danmarks korrespondent, är med, som även har Polen som bevakningsområde. Hej David.
Tjena.
Och sen har vi Lubna Elchant, radions Ukraina-korrespondent, med oss också.
Hej.
Hallå Lubna. Ni båda på resande fot. Lubna, dig har vi haffat mitt i ett väldigt tajt reseschema på väg till Kiev.
Jag skojar inte. Nej, men jag ska försöka behärska min stress. Jag är precis på väg till ett tåg nu från Polen till Ukraina. ska förbi en passkontroll och det kommer ta tid. Och däremellan så tänkte jag, men jag får väl hinna med och podda lite där också. Så vi får se om jag hinner med tåget.
Det var tidsoptimisten i den. Vi ska verkligen göra allt för att hjälpa dig på traven så att du hinner med passkontrollen. David, du är på väg mot Polen, europeiska jätten i öst.
Jag är inte lika stressad. Mitt plan går inte från Kastrup förrän klockan 6 ikväll. Så att för min del kan vi bara prata på.
Det är bra. Vi ska strax prata om den europeiska upprustningen som pågår där i Polen just nu. Och så Polen går ju faktiskt i bräschen när det kommer till upprustningen. Men apropå resor så är det ju många som har varit på resande fot dessa dagar. Grönland är ju vårens destination om man ska tro amerikanerna som kör skytteltrafik till det danska territoriet i Arktis.
We know that too often our allies in Europe have not kept pace. They haven't kept pace with military spending, and Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, to keep our troops, and in my view, to keep the people of Greenland safe from a lot of very aggressive incursions from Russia, from China, and from other nations.
Det var USA:s vicepresident J.D. Vance det där som inledde den gångna helgen med att besöka den amerikanska militärbasen Pituffik på Grönland, David. Det var ord och inga visor där från vicepresidenten. Vilka blev reaktionerna i Köpenhamn och Nuuk på det här andra besöket?
Ja, men att han skulle komma med kritik av Danmark, det hade man väntat sig både i Köpenhamn och i Nuuk. Så det var man beredd på. Nu blev den ganska kraftig, men det var man också beredd på. Då har han har varit ute och sluggat i de här frågorna för. Vad man däremot tog till sig och vad som man uppskattade i Köpenhamn och Nuuk, det var väl att han sa att vi i USA, vi respekterar Grönlands rätt till självbestämmande. Och att sen så väl i och för sig J.D. Vance framför sig ett framtida självständigt Grönland som då skulle alliera sig med USA, så ser man ju inte riktigt i varken Köpenhamn eller Nuuk.
De skulle ju göra en helt annan typ av resa, J.D. Vance och hans fru som var på plats. Först skulle de besöka hundspann och ta del av den grönländska kulturen, men det blev bara den här militärbasen. Vilka signaler försöker han sända med det där?
Jag tror att man gjorde detta för att man ville undvika dålig PR helt enkelt. Det hade ju planerats demonstrationer mot Usha Vans besök vid det här hundspansloppet. Och det var ju också ganska ovälkommet från både den grönländska och danska regeringen. Det har ju pratats om ett statsbesök utan samtycke när de skulle besöka både Nuuk och den näst största staden Sisimiut. Nu blev det bara då ett besök på en amerikansk militärbas, inte alls lika laddat. Så att i Danmark ser man det lite som en halvseger i alla fall.
Danmark och Grönland känns ju väldigt enade just nu i den här diplomatiska historien som fortsätter utvecklas. Men försöker USA fortfarande slå in en kil mellan Köpenhamn och Nuuk?
Ja, men det har man gjort ganska länge, men det har ju snarare verkat som man har slängt in klister i den här ganska såriga relationen som finns mellan Grönland och Danmark. Det är ju sällan som jag har sett den här typen av enighet mellan den före detta kolonin och Danmark. Och Grönland fick ju en ny regering i veckan, och det var ju Jens Fredrik Nielsen som då blev ny regeringschef på Grönland. Han företräder det socialliberala partiet Demokratiet. Anekdotmässigt kan jag också säga att han är grönländsk mästare i badminton. Och det här är ett väldigt bred regering. 4 av 5 partier i parlamentet ingår i regeringen. Så det är det närmaste man kan komma en samlingsregering. Och ja, alla är väldigt kritiska mot Donald Trumps uttalanden om Grönland.
Lugna, den här utrikespolitiska strategin som Trump-administrationen har, att man visar upp sig på Grönland, skilsmässan med Europa. Hur följer Ukraina den här dramatiska utvecklingen?
Ja, men det här såklart når ända till Ukraina, just för att det finns vissa likheter med hur Trump hanterar situationen kring Grönland och hur Ryssland har hanterat situationen till exempel i Ukraina genom att ta för sig av det som man kan ta för sig, att ett stort land bara tar det som man vill ha. Så i Ukraina så är man ju väldigt orolig för det, och man är också orolig över att Putin har kanske gett Trump grönt ljus att hänga på Grönland. Och på så sätt så skulle de två kunna komma överens om att ja, men USA får ta Grönland och Ryssland får hålla på med sitt i Ukraina. Så det finns ju en sån förhåga, och en del ukrainska bedömare är väldigt oroliga för att det skulle kunna bli så.
Finns det de som kanske rent av tolkar det som att det skulle kunna leda till något positivt, att liksom det här skakar om Europa och Europa tar situationen på ett större allvar, eller är det bara med oro man ser på det här från Ukrainas håll?
Nej, men det är väl en efterkonstruktion. Man försöker ju finna sig i den här nya situationen, och det är klart att på något sätt så kanske det leder till någonting positivt. Men samtidigt så står vi i ett faktum där Ukraina och Europa kanske har förlorat en av sina viktigaste allierade. För Ukraina så har USA varit en av de viktigaste allierade. Nu har man bara Europa att luta sig mot. Och Europa inser kanske nu att man borde ha gjort mer och inte förlita sig så mycket på USA. Så visst, det kanske finns någonting gott att hämta ur det, men samtidigt så var det inte tanken från början. Mm. Man hade önskat såklart att man hade behållit USA på sin sida.
Andreas, amerikanerna vägrar ju upp hoppet om att ta över ett europeiskt territorium, vad det verkar, även om J.D. Vance valde att formulera det som en uppmaning till samarbete. Och vi har ju pratat mycket om de transatlantiska relationerna här i podden. Men vad skulle du säga, vad betyder det här senaste besöket på Grönland för den transatlantiska skilsmässan eller vänskapen?
Ja, men jag ser det som ytterligare en bit i det här pusslet som målar upp en allt mer spänd relation mellan Europa och USA. Dels har vi handelskonflikt med tullar, vi har relationen till Ryssland, Ukraina, Europas säkerhet och USAs tillbakadragande. Och så har vi dessutom då USAs anspråk på Grönland. Så att det här blir ju ytterligare en kil i den relationen, kan man säga. Och sen också det som David var inne på, att det var ett informellt besök eller utan samtycke, som man sa. Det är ju i sig provocerande normalt sett när man har den här typen av besök. Men då är det ju statsbesök som man förankrar med den man besöker. Sen så tror jag också att det finns nog en... Man ser någonting positivt, kanske någon form av lättnad i och med valet på Grönland, och man så tydligt hörde den nya regeringschefen säga att USA kommer inte få Grönland. Så att det är ju ändå någonting positivt för Europa.
Mm. Och amerikanernas signaler då om att vilja ta över Grönland har ju varit något av en piska för danskarna att lägga i en högre växel i sin upprustning. Köp, 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 sa ju Mette Frederiksen nyligen. Liknande tongångar har hörts på andra håll i Europa, inte minst här i Sverige, som under förra veckan presenterade den största satsningen på försvaret sedan det kalla kriget. Och samtidigt som Ukraina då förstås behöver fortsatt militärt stöd för att kunna försvara sig. Lubna, den här historiska upprustningsracet som nu tar fart i Europa, hur reagerar Kiev på det här?
Ja, men det är på många sätt efterlängtat, och det man hoppas ska komma ur det här upprustningsracet är att det ska centreras mycket kring och till Ukraina. Att mycket av det man rustar upp ska på olika sätt gå till Ukraina, för att man menar på att det är i Ukraina som striden utkämpas i nu, och det är Ukraina som kommer fungera som en garant för att Ryssland inte ska gå vidare västerut. Så man är tacksam och välkomnar att Europa satsar mer på sitt försvar, men man hoppas också att det ska centreras och gå till Ukraina.
Så man tänker att om europeiska länder köper in mer materiel, mer ammunition, utbildar människor, så ska det så småningom skickas till Ukraina?
Ja, vad gäller människor så är inte det prioritet för Ukraina. Så har ukrainska politiker sagt under hela invasionen. Man menar på att det är i Ukraina som de bästa soldaterna finns som kan försvara Ukraina. Precis som de bästa soldaterna som kan försvara Sverige kanske är i Sverige. Så i nuläget så är man inte allt för entusiastisk över att det skulle kunna vara någon internationell trupp i Ukraina. Utan man vill fortfarande få så mycket stöd och hjälp man kan få för att kunna försvara sig själva. Och det är väl det som Ukraina har lärt sig av de här tre åren, att i slutändan så har man bara sig själv att lita på. USA har på många sätt vänt Ukraina ryggen. Just nu så står Europa kvar, men om Europa inte skulle stå kvar så behöver Ukraina förlita sig på sig själv. Och då behöver man ha egna soldater, eget vapen, egen vapenproduktion och tillverkning.
Så det finns ingen oro att det kan leda till en minskad vilja att skicka över materiel till den ukrainska fronten?
Nej, men viljan förlitar man sig på att den finns. Det vi har sett är ju praktiken att det är väldigt svårt för Europa att öka takten, delvis för att det finns problem inom försvarsindustrin, att försvarsindustrin inte har kapacitet eller förmåga och har inte tillräckligt med pengar, och att man vill ha längre och mer långsiktiga kontrakt för att kunna leverera vapen och så. Så viljan litar man på att det finns i Europa, men samtidigt som man inte är helt övertygad om att man har kapacitet och förmåga att producera i den takt som det här kriget kräver. För det man inte har förväntat sig är ju att det här handlar om två väldigt stora länder, Ryssland framför allt, men också Ukraina, och det går åt väldigt mycket vapen och ammunition dagligen, och därför behöver man väldigt mycket mer.
Andreas, den här motsättningen finns väl ändå trots allt, att massivt bygga det egna försvaret eller skicka allt till Ukraina, eller kan man få båda?
Alltså både ja och nej, det är ju självklart så att det du skickar till Ukraina i form av ammunition och vapen, det blir ju mindre för ditt eget försvar, det går ju inte att komma ifrån. Sen så är ju den här upprustningen, kan man ju säga att det är en förutsättning för att Europa ska kunna fortsätta stödja Ukraina, och bilden hos många länder, de som stödjer Ukraina, det är ju att det här också är en investering i din egen säkerhet, att om Ukraina inte får det här stödet och därmed faller, förlorar kriget mot Ryssland, då kan andra länder stå på tur, kanske rent av europeiska länder, Baltikum till exempel brukar nämnas i det sammanhanget. Och ambitionen är ju definitivt att man ska rusta upp så pass mycket att man både kan fylla på sina egna lager och mer därtill, men samtidigt stödja Ukraina. Och vi ska ju komma ihåg också att den här, om vi ser till EUs upprustning och det här stödet som ska komma via EU, där ska man ju delvis då kunna köpa både av Ukraina men också till Ukraina med de här nya lånen. Så att där finns ju ett Ukraina-stöd inbyggt i det där EU-stödet, kan man säga.
Mm. Precis innan vi gick in i studion här så aviserade Sverige det största stödpaketet hittills till Ukraina från Sverige då. 16 miljarder totalt att köpa vapen samt att stötta deras egna försvarsindustri. Vi har ju pratat om flaskhalsar i försvarsindustrin under lång tid här. Kommer inte de här flaskhalsarna bli ännu smalare nu?
Jo, det kommer de nog bli. Och som du säger, det här har ju varit ett problem tidigare. Vi kan ju gå tillbaka när EU lovade 1 miljon artillerigranater till Ukraina inom ett år. Det nådde man ju inte. Inte för att det inte saknades pengar, utan det saknades tillverkningskapacitet. Och dessutom har man haft då en ambition om att det här ska ske europeiskt. Och då har man ju också med det nya europeiska stödet att man ska köpa europeiskt i mångt och mycket. Och det där sätter ju en oerhörd press på de europeiska vapentillverkare. Och vi har ju sett även problem i Sverige. Försvarsmakten för en dryg månad sedan sa att man hade ett överskott på 3 miljarder kronor och att 2 miljarder skulle gå tillbaka till statskassan för att det fanns flaskhalsar. Mm. Så att här behöver man ju verkligen få igång en egen tillverkning, och det är snabbt dessutom.
Lubna, delvis vill ju Sverige stötta Ukrainas försvarsindustri. Hur går det med att bygga den egna industrin i Ukraina?
Ja, men under de här senaste 3 åren så har ju Ukrainas vapenproduktionskapacitet ökat väldigt mycket. Så Ukraina var ju även redan under Sovjettiden ett vapennav. Man har teknik, man har fabriker, man har kunskap, men det man inte har är förutsättningar. Man har inte pengar helt enkelt. Samtidigt så har man under de här 3 åren ställt om. Man har ökat sin drönartillverkning som har varit en game changer på många sätt i kriget, men också mycket annat, luftvärnssystem, stridsvagnar och även artilleriammunition. Och på sikt så hoppas man att man även ska kunna göra egna varianter av Patriot-system, alltså det här amerikanska luftvärnet som ju anses vara det bästa i världen. Så på många sätt så har man ju lyckats ställa om, och man hoppas att man kommer kunna göra det ännu mer, och att det kanske är Ukraina som på sikt ska bli en av de största vapentillverkarna även för Europa, för att man har den kapaciteten.
Okej, så man har redan lagt in en högre växel från den ukrainska försvarsindustrins håll för att säkra det här?
det har man gjort. Det är fortfarande inte tillräckligt. Det är fortfarande ett krig i landet. Det är fortfarande väldigt svårt att hålla den här produktionen igång. Man måste hålla de här fabrikerna hemliga. Det är inga journalister som tillåts komma till de här fabrikerna. Man får väldigt lite information. Vi vet inte hur mycket som Ukraina egentligen tillverkar. Vi får ibland se i medier att nu har den här nya luftvärnsmissilen, men vi vet inte så mycket om bakgrunden och vi vet inte så mycket hur det här går till, för att mycket behöver hållas hemligt just för att det är krig. Men trots den situationen så har man ändå lyckats göra det i viss mån, och ja, man hoppas att det ska öka och bli ännu mer.
Och finns det någon brist på tillit här då till den europeiska förmågan att leverera? Är det det som kanske ligger till grund för att man nu försöker bygga upp den egna industrin i Ukraina?
Men det har ju varit ett mantra på många sätt från de ukrainska politiker, att man har fått för lite och för sent. Och så menar man att det har varit under de här 3 åren. Man har blivit lovade vapen, pengar, men det har fastnat på vägen. Och när Ukraina har behövt det som mest så har man inte haft någonting eller haft väldigt lite i sina lager. Och just det, precis som du säger, har ju fått landet att landa i att man behöver ha större egen kapacitet och lita på sig själv i större utsträckning.
Lubna, vissa europeiska länder pratar ju också nu om framtida trupper till Ukraina. Du nämnde att det kanske inte var det man helst ville ha. Samtidigt skulle väl det också binda Europa vid Ukraina tydligare. Är inte det önskvärda stegen då?
Jo, men det är så långt fram i tiden när man pratar om trupp. Både när Frankrike och Storbritannien pratar om trupp så handlar det om att först ha en vapenvila. För Ukrainas del så är man så långt ifrån en vapenvila just nu. Det finns ingenting som tyder på att Ryssland är nära att komma överens om en vapenvila. Och det här menar man på helt enkelt ligger långt fram i tiden. Så för Ukraina är problemet akut här och nu. Och det som man kan göra här och nu är ju att ge Ukraina all materiell stöd man kan få, och på sikt också bidra till att landet ökar sin egen vapenproduktion. Men på sikt så ja, visst, det har man också sagt från Ukrains sida, att det skulle kanske vara bra med någon slags internationell trupp. Men där är också frågan inom vilka ramar, vilka det är som ska vara. Kina har också gjort anspråk och sagt att de är intresserade av att på olika sätt hjälpa Ukraina med ett vapenstillestånd. Så det är mycket som hänger löst, och för Ukrainas del så är inte det en fråga som man prioriterar just nu.
Lubna, du ska iväg med tåg nu. Du är på väg till Kiev, så vi ska släppa dig där så att du inte missar ditt tåg. Tack för att du var med i veckans avsnitt. Lycka till med resan. Okej, nu när vi har släppt av Lubna, Andreas, så för ju det här oss till en annan resa, nämligen din till Paris. Det var en ordentlig uppslutning. Ledare från 30 länder och NATO fanns på plats i den franska huvudstaden när det vankades toppmöte. Storbritanniens Keir Starmer, Sveriges statsminister Ulf Kristersson var på plats, Polens premiärminister Donald Tusk och Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Alla hade de samlats i Paris. Andreas, det såg verkligen glatt ut när man tittade på filmsekvenserna från när de möttes, när Macron tog emot de här världsledarna.
Ja, alltså jag har ju följt ganska många av den här typen av möten genom åren, och det är alltid sådana här breda leenden och handskakningar och omfamningar, och sen så tror jag att när ledarna väl sitter i mötesrummet och kameran har gått ut därifrån, då har jag svårt att se att de sitter där och har sådana leenden och sitter och skojar, utan det är ett väldigt allvarligt läge för Ukraina men också för Europas säkerhet, och jag tror att det var nog betydligt mer allvarligare toner när man väl kom in på de verkliga diskussionerna.
Det första mötet kanske bara skulle visa att det finns en enighet bland de som möts.
Ja, men det tror jag man vill visa utåt, och sen är det ju här, det här är ju ändå liksom, det här mötet som var i Paris i torsdags, det är ju ändå en fortsättning på de mötena och de här diskussionerna som vi har haft de senaste veckorna, dels i Paris men också i London med Frankrike och Storbritannien som leder arbetet, dels när det gäller ökat militärt stöd till Ukraina men också framförallt då säkerhetsgaranti till Ukraina vid en eventuell fred.
Det pratas ju sedan ett tag tillbaka i Europa om en koalition av villiga länder, coalition of the willing. Mm. Det här är någonting som Storbritannien och Frankrike har dragit igång. Den koalitionen, det var den som möttes i Paris.
Ja.
Den koalitionen vill nödvändigtvis inte allihopa skicka fredsbevarande trupper.
Nej, utan här är det ju, från början var det ju Frankrike och Storbritannien som tidigt gick ut och sa att ja, men vi kan tänka oss att skicka trupp. Och där får man ju ändå säga att de senaste veckorna så har man sakta men säkert tagit steg framåt. Det är ju fler länder nu som säger sig vara mer eller mindre villiga eller har öppnat för det. Sverige till exempel har sagt att ja, men vi kan vara med om det under vissa förutsättningar, givet att man får till en vapenvila såklart, men också att det finns ett mandat och så vidare. Och där har vi ju hört vår statsminister Kristersson säga att ja, men vi har en ganska bra bild över vad vi skulle kunna bidra med. Sen har han inte gått ut med det offentligt. Men om man blickar tillbaka de här stegen som ändå har tagits de senaste veckorna, så är det ju ändå fler länder som har visat intresse av att vilja bidra på något sätt. Och det som Kristersson sa i torsdags på toppmötet i Paris, det var ju, han pratade om Excel-ark helt enkelt. Att man behöver få till ett Excel-ark där varje land i den här villiga koalitionen säger, ja men vi kan bidra med det här och vi kan göra det vid det här tillfället. Och där hörde vi också från Macron säga att det här är ju inte klart än, men att han ändå hoppas få en bra bild kring de här bidragen till Ukrainas säkerhetsgarantier inom några veckor, 3-4 veckor, sa Macron.
Vi kan väl lyssna på hur Emmanuel Macron lät.
Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre.
Det brittisk-franska initiativet om att förbereda trupp är ett förslag som uppmuntras av oss och Storbritannien, så sa Emmanuel Macron. David, dina länder då, du bevakar ju både Danmark och Polen. Hur ställer de sig till det här med fredsbevarande trupp?
Danmark har varit ganska positiva till att eventuellt skicka fredsbevarande trupp. Men jag hörde en intervju med utrikesminister Lars Løkke Rasmussen häromdagen. Då pratade han om att han nog gärna skulle vilja se någon slags amerikanska säkerhetsgarantier också. Hur nu de ska se ut. Polen däremot, de har ju varit mycket tydligare att ha sagt nej till att skicka fredsbevarande trupper. Och det ska man komma ihåg att det är val i Polen ganska snart, det är valkampanjer. Det här skulle kanske inte vara ett positivt utspel, det är presidentval i Polen 18 maj. Och sen så tänker man ju nu ofta i Polen att vi bevakar ju redan NATOs östra front. Det är vårt viktigaste jobb att bevaka den från Polen. Vi är ett frontland till skillnad från flera andra europeiska länder.
Samtidigt har ju Polen beskrivits som det land som lite grann har gått i bräschen, i alla fall när det kommer till försvarsfrågan och upprustning. Donald Tusk pratade om ett förändrat Europa och då sa han så här.
Europa przestała być naiwna. Europa zaczęła wierzyć w potrzeby budowania własnej siły. Europa zrozumiała, że najlepszą gwarancją pokoju dla Polski, dla Europy, dla Ukrainy oczywiście, będzie nasza siła, nasza determinacja i takie solidarne działanie.
Det var i Paris som Donald Tusk sa att Europa har slutat vara naivt. Europa börjar tro på behovet av att bygga sin egen styrka. Europa har förstått att den bästa garantin för fred för Polen, för Europa, för Ukraina naturligtvis kommer vara vår styrka, vår beslutsamhet, sa Tusk från Parismötet. David, Polen aviserade ju redan för ett par år sedan att man skulle satsa stort på försvaret, att man skulle bli den nya stora militärmakten i Europa. Hur går det för Polen med det projektet?
Frågar man polackerna själva så går det bra. Jag var på Warszawas första pansarbrigad för några veckor sedan och fick titta på all utrustning de fått där. Och det var nya grejer, det var nya tanks, det var nya pansarfordon, det var nytt artilleri. Så de har verkligen handlat loss polackerna. Det var moderna amerikanska Abrams tanks som jag fick hoppa upp och titta ner lite grann i hur de ser ut där, som de var väldigt stolta över.
Men det är som du säger, Polen lutar ju tungt mot USA här. Man köper ju väldigt mycket vapen av amerikanerna. Kommer det där behöva förändras?
Man pratar ju också i Polen om att man ska utöka sin egen kapacitet. Polen gick ju lite oväntat ur Ottawa-fördraget för några veckor sedan tillsammans med de baltiska länderna. Alltså det här fördraget som förbjuder personminor. Nu ska man börja producera uppemot 1 miljon personminor till exempel i Polen som man vill använda vid den östra gränsen, framförallt mot Belarus men också Kaliningrad. Där håller man på med ett projekt som kallas för East Shield. Det är liksom Polens egen marginallinje. Man stärker verkligen upp försvaret vid gränsen. Och det här kommer att bli ett intressant projekt att följa.
Polen är ju ett NATO-land att räkna med. Man är ju uppe redan idag på 4,7% av BNP läggs på försvaret. Det var en siffra jag läste. Man är på väg mot 5%-gränsen. Vad det verkar.
Mm. Ja, man har budgeterat för 4,7% i år. I fjol man uppe på över 4%. Så man närmar sig verkligen 5%-gränsen. Det gör man.
Och om man då ska se på Polen som ett NATO-land. Vad ser du framför dig, David? Vad ser du för att Polen kommer ta för roll om USA inte är ett lika framträdande land i militäralliansen?
Mm. Svårt att säga såklart, men i Polen så har man den historia man har. Man har blivit invaderade både västerifrån och österifrån. Och jag tror att i alla fall under Donald Tusk nu så vill man framstå som en stark europeisk spelare. Och jag tror också att den här satsningen man gör på försvaret, ja, den ger ju också Polen mer politisk legitimitet i andra frågor i Europa. I alla fall ser man det från Warszawas horisont att det är så. Så vet jag inte riktigt hur man ser på det i Bryssel, Andreas.
Andreas, vi bollar över den till dig.
Ja, men det är klart att om vi pratar om frågor så, säkerhet och försvar, så blir ju Polen en tyngre röst i och med att man satsar så pass mycket själv. Det handlar om trovärdighet och man kan lägga tyngd bakom sina ord här i Bryssel. Så att där tror jag att Polen spelar en stor roll både inom EU men också en växande roll för Polen inom NATO, särskilt om USA skulle dra sig tillbaka.
Vi ska strax avsluta veckans avsnitt av Europapodden. Innan vi gör det kan ni väl berätta på vad ni håller koll på under veckan som kommer. Vi börjar med dig, David.
Jag håller koll på Mette Frederiksen som ska ta sig till Grönland för att träffa den nya regeringschefen där, Jens Fredrik Nielsen, i ett, ja, hur ska man beskriva det här läget just nu? Ett väldigt svårt läge, det är en underdrift. Men de ska träffas i Nuuk för att visa enad front, skulle jag tro.
Andreas då, vad håller du koll på den närmsta veckan?
Jag håller koll på Trumps tullar som kan komma då på onsdag, det som Trump kallar för Liberation Day, med potentiellt tullar på allt som han har sagt. Vi får ju se lite vad det landar i och om han kan dra tillbaka det kanske senare. Men det blir ju en fråga då, först och främst, vad blir det för tullar? Och sen i nästa steg, hur ska EU svara på de tullarna? Och där finns det ju en del, några länder som har, jag skulle inte säga börja vackla, men är mer oroade, framförallt vinproducerande länder i Europa som tycker att EU kanske ska gå lite mer försiktigt fram i sitt svar mot de amerikanska tullarna och kanske inte då rikta in sina europeiska tullar på amerikansk bourbon, eftersom Trump då har hotat med 200% tull på europeisk alkohol. Så att det blir spännande att följa.
De där tullarna kommer bli en följetong, känns det som, de kommande 4 åren.
Det kan det bli.
Det kan det bli. Okej, vi säger tack för idag. Trevliga resor önskar vi David Rasmusson, Danmark- och Polen-korrespondent. Även Lubnel Shanti då, som är Ukraina-korrespondent, som vi hörde tidigare. Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent, tack för att du var med.
Tack, tack.
Therese Rosenvinge var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
Sanslösa kärlekshistorier. Frida Anund, vad är det här för serie?
Det här är en serie som tittar på historiska händelser men med kärleken alltid i centrum.
10 avsnitt är det sammanlagt. Det här låter ju som program som man inte kan motstå.
Det har faktiskt varit otroligt roligt att arbeta med den här serien och det har känts hoppfullt att fokusera på historia och kärlek. Det känns i en tid som känns ganska mörk. Det handlar mycket om krig och våld. På något sätt så eskalerar allt i vår omvärld just nu. Men den här serien är en påminnelse om att mänskligheten har andra drivkrafter, och en av de stora drivkrafterna, det är faktiskt kärlek.
När och hur följer vi den här serien?
I appen Sveriges Radio Play.
Vad söker man då på enklast?
Då söker man enklast på titeln, som ju är Sanslösa kärlekshistorier. Det går också jättebra att söka på de här personerna som programmen handlar om. Alltså första avsnittet, som ju då handlar om Richard och Mildred Loving, eller Cleopatra och Marcus Antonius.
Han räcker över papperslappen med hennes adress till taxichauffören och sen bär det av.
Magnus Råsman läser novellen Proscenium av Stina Jackson.
Himlen hänger lågt över byggnaderna, färgar världen grå. Allting är bekant och främmande på samma gång.
Lyssna där du vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på novellen.
Och den här novellen släpps på tidigt på lördagsmorgonen. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio Play om du söker på novellen. Och nu ett nytt avsnitt av Samtal med stil med Samanda Ekman.
Förlåt, vad förväntar hon sig att jag ska göra där då?
Ja.
Ska jag bara, okej, so house, jag tar av mig slipsen.
Ja, det är verkligen, det är lite förnedrande nästan.
Alltså det är så fucking förnedrande.
Ja.
Som ni hör så var det upprörda känslor i podcasten Jada Jada för några månader sedan. Modeskribenten och poddaren Fanny Ekstrand hade några dagar tidigare blivit nekad i dörren på en av Stockholms exklusiva medlemsklubbar. Anledningen var att hon hade på sig en slips. Vi hör också poddkollegan Karin Falk som lyssnar och stöttar.
Det är inte ofta jag blir kränkt.
Nej, jag skulle precis säga
för min
det.
Klädsel, ja, måste jag säga.
Men det är inte ofta du blir kränkt, period.
Nej, verkligen. Nej.
Sen jag hörde det här avsnittet om slipsincidenten på medlemsklubben så upplever jag att det har hänt någonting med slipsen. Den har börjat dyka upp överallt, förutom just där vi är vana att se den, alltså på männen. Bilder av den avlånga, ofta sobert färgsatta accessoaren som löper från kragen ner mot magen har under de senaste veckorna syns allt oftare på kvinnor. Ett exempel är förstås den omtalade Yves Saint Laurent-visningen på Paris modevecka. Där hade faktiskt både de kvinnliga besökarna och modellerna på catwalken slips då matchat med stora kostymer och vassa höga klackar. Men också på röda mattan har den här trenden putsat på ganska länge med föregångare som till exempel Zendaya och Nicole Kidman. Och själv så har jag faktiskt också noterat ett helt nytt sug att bära slips. Och därför har jag, Samanda Ekman, bjudit in självaste Fanny Ekstrand till Stilstudion.
Ja, nej, men jag kan gå all in.
Fanny Ekstrand bär ofta slips och hon har gjort det länge. Så jag är nyfiken på vad hon tänker om att slipsen verkar ha gjort en resa från att tidigare vara en symbol för manlig makt och formalitet till att nu användas av kreativa kvinnor på ett mer lekfullt sätt. Och jag undrar, kan den här incidenten på medlemsklubben faktiskt vara ett tecken på att slipsen håller på att göra just den här resan? Vi börjar med att du bara liksom presenterar dig så som du vill att jag ska presentera dig.
Ja, jag bär ju så många hattar.
Alltså du kan säga alla dina hattar. Nog för att Fanny Ekstrand har en hel del roliga hattar i sin garderob. Men idag så ska det handla om slipsen.
Vi skriver för Plaza som krönikör och modejournalist.
Ja, och Fanny Ekstrand är ju som sagt också poddare. Och jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till den där dagen i oktober förra året när Fanny var på väg till medlemsklubben iklädd en av sina slipsar.
Det var den här första lite svala höstdagen, var början av oktober.
Fanny var på väg till ett kick-off-möte med poddkollegan Karin Falk.
Med på min randig button-down-skjorta, en svart slips i nylon. Sen hade jag gigantiska svarta stentvättade jeans. Ett brett läderbälte med silverspänne. Och sen så hade jag en jätte-oversize ull-trenchcoat i grått.
Den här medlemsklubben då som tillhör en internationell kedja slog för några år sedan upp portarna också i Stockholm, då i en gammal kyrka. Och jag kan berätta för de som inte har varit där att de här lokalerna är inredda med en noggrant kurerad konst och de gamla kyrkbänkarna är utbytta mot lite mer avslappnade soffgrupper, självklart med lyxig designkänsla.
Jag kliver in där, tar fram min telefon för att blippa i receptionen. Man behöver blippa in sig så att man inte är vem som helst.
För att bli medlem och för att få tillgång till de här lokalerna då, så krävs inte bara att man har råd att betala månadsavgiften. Man ska också kunna uppvisa att man på ett eller annat sätt är verksam inom en så kallad kreativ bransch. Och det är ju Fanny, hon är ju modeskribent. Och där vi är i historien så har hon just blippat in sig.
Varpå kvinnan bakom disken säger på engelska, för alla som arbetar där pratar engelska oavsett om det är deras modersmål eller inte: "Sorry, we have no tie policy here."
Ja, medlemsklubben som då är till för yrkesverksamma inom mode, konst, musik och flera andra kreativa områden har alltså slipsförbud. De menar att slipsen tillhör finans- och affärsvärlden. Man får helt enkelt inte se för företagsmässig ut inne på den här kreatörsmedlemsklubben.
Vet du vad, det köper jag verkligen. Men jag kände ändå att jag i egenskap av någon som har liksom stort tovigt hår, gigantiska stentvättade jeans och en ull-trenchcoat kommer med min kreatörsslips, att jag inte är en mäklare. Och att den skillnaden ändå bör ta sig beaktning.
Ja, det blir blankt nej för Fanny och hennes slips. De kommer helt enkelt inte in i lokalen.
Nej, men jag var så paff, vet du. Jag var så, ha? Och så kränkt. Så jag sa, men ska jag ta av den då? Och hon bara ryckte på axlarna som att så, antingen så tar du av den eller så går du härifrån.
Ja, vad gjorde du då?
Nej, jag stoppade in svansen mellan knapparna i skjortan.
Och så fick man ha det?
Nej, det vet jag inte. Sen gick jag bara in.
Aha.
Ja. Och så var jag skakig. Och sen avslutade jag mitt medlemskap.
Gjorde du det?
Ja, det är det.
På riktigt?
Ja, jag bara betalade inte nästa faktura.
Så det här blev utlösande faktorn?
Ja, gud ja. Det här tyckte jag inte om.
Ja, men det är förstås lite ironiskt att en medlemsklubb som är till för kreatörer inte har koll på att det är just kreatörerna som genom modehistorien uppfunnit nya oväntade sätt att bära olika typer av plagg. Jag tänker på Jimi Hendrix och Beatles. De tog ju såna här gamla husaruniformer som scenkläder. Och självaste Coco Chanel, hon klädde sig ju som fiskarna i hamnen. Och artisten Prince, han gav ju verkligen spetsblusen ett nytt sammanhang. Så betydelsen av plagg förändras ständigt. Och så är det då också för Fanny Ekstrand, för hon bär inte slipsen som en mäklare, jurist eller finansvalp.
Jag tycker att det är mycket roligare att köra en skjorta, slips liksom, och inte ha skjortan instoppad i byxan, utan köra ett par jeans och typ flip-flops.
Ja, jag sitter alltså här mitt emot Fanny Ekstrand och idag så bär hon då kavaj med matchande väst till sin slips och västen och kavajen har hon inte knäppt. Skjortan är inte heller instoppad. Du har ju slips på dig.
Självklart.
Nu, berätta om den.
Nej, men det här är en slips från Gucci, 80-tal. Den är vinröd med hästträns.
Just det, det berömda hästtränset.
Exakt.
Och berätta när, liksom, hur det gick till att den där hamnade i din slipsgarderob.
Men det här är faktiskt en av mina första egna. Som jag inte bara har ärvt eller snott från farfar. Typ.
Ja, du har liksom lånat män i din närhets slipsar sedan länge.
Absolut.
Som så här små pojkar som tar mammans klackskor, men du tog då pappas slips.
Ja, men jag kände att jag kan ju ha både slips och klackskor. Men slipsen är ju, den är ju spännande för att den har ju verkligen kommit och gått i modebilden. För killar också. Jag kommer ihåg min pappas garderob när jag var liten. Han jobbade med IT då på 90-talet. Och det började ju med slips och slutade utan slips. Så att hans slipsar hängde ju till slut längst bak i garderoben. Men det var ju det finaste i hans garderob, tyckte jag. Alltså de var ju färgglada i siden, de var breda. De var ju liksom sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och jag förstod inte varför han inte hade dem på sig. Pappa, det här är ju det finaste i din garderob. Varför har du inte slips? Nej, men det har man inte längre. Så okej, ja. Men så då började ju jag leka med dem istället. Mönstren, materialet. Det fanns så mycket kul att göra med den här slipsen. Jag knöt den som en rosett. Jag har haft den som skärp. Och sen så när jag kom upp liksom i 20-årsåldern och började arbeta, så var ju verkligen kostymen ett sätt att försöka se äldre ut än vad jag var. Det lyckades väl så där.
Har det varit några fler situationer där slipsen har, så att säga, kastat om narrativet, eller där det har inträffat oväntade saker på grund av att du bär slips? Reaktioner eller?
Mest reaktioner när jag bär slips får jag ju av män som är så. Jaha, har du slips?
Är det okay. Det de säger?
Okay. Ja, men jag tror de blir ofta lite ställda. Som att jag gått in på fel toalett, typ. Blicken landar ju oftast på slipsen först. Och sen upp. Och så ser de en tjej med stort lockigt hår. Och så, aha.
Gillar du den reaktionen?
Men jag har alltid tyckt att det är ganska kul att provocera lite lagom med kläder.
Jag har förstått det som att hela din slipsgarderob består av vintage slipsar. Men jag har också förstått att det är inte så lätt att hitta de här slipsarna, alltså även på den begagnade marknaden.
Nej, men jag tycker ju att slipsen är lite utav second hand-marknadens sorgebarn. Dels för att en slips berättar så mycket om en situation.
Mm, men varför är det som är sorgebarnet?
Alltså sorgebarnet är att de hänger någonstans längst bak i affären. Antingen så kostar de 30 kronor och är i så något plastmaterial. Eller så är det någon på den här second hand-butiken som bara stirrar sig blind på labeln. Och ser, om det här är en Gucci, då kan vi ta hur mycket som helst betalt för den här. Varpå ingen köper den, och så hänger den där, älskad men ja, unwanted liksom.
Du beskriver något slags okalibrerat slipsläge.
Ja, verkligen.
Och vad beror det på då?
Nej, men det beror väl på att det här inte är en accessoar som så många, som är så lätt att ta till sig. Utan jag tror att många, framförallt kvinnor, men också killar, vet du, också killar, framförallt i min egen ålder, som är så, men gud, ska jag slips? Va? Och så knyter de en scarf istället, och så tycker de att det är så helt tokigt. Och så har alla på hela festen en scarf knuten. Och så vart det inte så originellt och tokigt ändå. Då hade det varit tokigare med slips.
Men tror du att det kan bero på att slipsen har ändrat sin funktion lite grann? Att tidigare så har den ju varit som en del av en kostym, alltså en klädkod, eller ja, du har slips på jobbet, eller alltså ett måste.
Mm.
Många män har känt sig fängslade i att bära slips, historiskt. Och nu har slipsen, nu är det så här frivilligt, så att då måste du in en kreativ process för att välja slips, någonting som vi tidigare har gjort på rutin.
Mm.
Kan det vara det?
Nej, men verkligen. Men det är så spännande det där, att det är just av hela den liksom kostymen som män bär, att det är slipsen som de har stekt. Det är slipsen som de har valt bort. Men de där tajta kostymbyxorna, de har de behållt. Eller kostymskor, finns det något tråkigare? Men slipsen, det enda sättet att göra en kostym personlig, nej, den tar de bort.
Varför tror du att de gör det?
Nej, men det är väl någonting med att det sitter tajt i halsen, och att ta loss, att lossa på slipsknuten är väldigt synonymt med att så komma hem. Det känns som den kvinnliga motsvarigheten till att ta av sig BH:n typ. Och jag antar i tidens anda då, där det är fult att bry sig för mycket, så var, är väl slipsen representerar väl någon form av så överambitiös känsla.
Det finns ju såklart 100 olika sätt att bära slips, men jag uppfattar det som att det vi pratar om här idag liksom är ett lite mer fritt sätt att tänka runt slipsen. Och jag undrar om du som såklart följer hela modet och vad som händer där, om du kan se, alltså började det nu med den här ISL-visningen eller kom det tidigare? När skulle du säga att dagens sätt att bära slips kom till?
För modebilden idag så tror jag att det började väldigt mycket med Louis Vuitton Fall Winter 22.
Vad hände där?
Nej, men där tog verkligen Nicolas Ghesquiere, han tog den här vuxna slipslucken och blandade den med hur, alltså inspirationen var hur ett barn kliver in i en vuxens garderob och går loss, blandar randiga rugbytröjor med slipsar, blandar en klänning med skjorta och slips, kör ett par alldeles för stora byxor, vit skjorta och en blommig slips som liksom inte har sett dagens ljus på 40 år, tillsammans med en stor skinnjacka. Alltså slipsen vart så lekfull i den visningen och jag tror att det var bara början.
Den här visningen som Fanny såg, det blev någon slags startskott eller inspiration också för Fanny att använda slipsen på helt nya sätt.
Jag tycker ju om att sätta slipsen i ett sammanhang där den heller aldrig har varit. Som skjorta och slips till en minikjol. Det är ju väldigt kul att mismatcha skjorta och slips. En mismatch skulle kunna vara en röd slips till en brunrutig skjorta till exempel. Eller en blå-vit-rutig skjorta tillsammans med en mörkblå prickig slips. Sånt som liksom bara total clashar.
Du, ditt intresse för slipsar, det hänger kanske ihop också med ditt intresse för kostymer. Jag vet att du köper vintage-kostymer som du lämnar in till skräddaren eller syr om själv. Berätta om det.
Men om vi tar kvinnligt versus manligt mode så tycker jag ju att det är störigt hur mycket mer välsydd en kostym för en kille är än för en tjej. Om man går in på vilken svensk kedja som helst som har både killkläder och tjejkläder har alltid herrkostymen innerfickor och knappar som inte tjejkavajen har. Varför då? Som att vi inte vill ha mobilen i en innerficka istället för en ytterficka. Så därför har jag köpt mycket herrkostymer för att jag tycker att de är bättre gjorda.
Men du är också besatt av skjortor?
Ja.
Ja.
Kondissör
ja. Och samlare.
Exakt.
Och det är en speciell typ av skjortor som du gärna matchar upp med slipsen då?
Nej, men även skjortorna hittar jag ju vintage. Mycket 70-tals skjortor. Gärna från någon form av myndighet. Alltså amerikanskt. Då vill jag ju ha riktigt stora snibbar på mina skjortor. Som taxöron. Som de blåser upp i ansiktet på mig när jag går. Det har verkligen hänt.
Och vad är upprinnelsen till den här förblässen för att kragen ska vara så tilltagen?
Men jag tror att det är någon form av aggression, aversion mot de här super, super små kragarna som alla killar på min student hade. Så tajta skjortor med lite elastan i som är liksom skräddarsydda så att de sitter konstigt tajt i ryggen och så har de den där lilla kragen som så håller i sig för glatta livet.
Du är emot små kragar på skjortor. Ja.
Ja, verkligen. Alltså 70-talet kom med en väldigt kul kostymtradition tycker jag. Där gick man ju verkligen utanför boxen när det gäller kostymer. Om vi tar 60-talet som var extremt grått, beige, allt man skulle ha hatt. Och så kom ju 70-talet och bara så totalvände.
Ja, men hur var slipsen på 70-talet?
Slipsen på 70-talet var ju bred och så var den ju väldigt, väldigt mönstrad. Och till det skulle man ju gärna ha en skjorta med riktigt stora snibbar. Den skulle vara i någon kul färg.
Så det var en större lekfullhet med 70-talets slipstraditioner.
Exakt. Och sen så, det jag har gjort idag då till exempel är tagit inspiration från 70-talet. Men med en mer modern färgpalett.
Slipsens historia, ja, den är faktiskt lite rörig. Tydligen så ska ju romerska krigare ha burit någon slags tygremsor runt halsen. Men vad det slipsar? Ja, sen har vi de här kroatiska soldaterna på 1600-talet. Och de ska då ha haft väldigt snygga skarfar runt halsen. Ja, det tyckte i alla fall fransmännen som blev inspirerade och själva började knyta sina skarfar likadant. Och när den här trenden spred sig till England så började man då kalla det för kravatt. Kravatten är ju typ slipsens äldre släkting. Men kvinnor då? Den franska författaren George Sand, känd för sitt intresse för just herrkläder, skulle ju självklart ha slips. Hon lyckades ordna specialtillstånd från franska polisen för sin slips. Och på 1800- och 1900-talet så var det faktiskt många kvinnor som gillade att bära slips, men då ofta ihop med en kjol för att ta ner det maskulina lite grann. Men Marlene Dietrich, hon fimpade kjolen och tog tillbaka kostymen och slipsen. Och än idag så är ju hon en av våra stora slipsikoner.
Nej, men historiskt finns det ju många ikoniska slipsbärare, kvinnor då. Jag tänker ju framförallt på Greta Garbo, som ju var väldigt, väldigt tidig med slips.
Och slokhatt.
Och slokhatt. Ja, men och hela den här androgyna looken var ju hennes, det var ju hennes grej verkligen. Annie Hall. Ikonisk. Diane Keaton, Mother.
Hur är det hon gör då som du gillar?
Nej, men hon får ju verkligen till slipsluckan på det här lekfulla sättet där hon tar sig inte an sin slipsluck på ett sätt som en man gör, utan mycket mer som en kvinna. Så hon väljer byxa, hon väljer skjorta, hon väljer väst, hon väljer slips. Alla de här grejerna är fina separat och inte tänkt att tillhöra en look. Det blir liksom inte en look i symbios, utan det blir uttrycksfullt. Sen så Bianca Jagger, också en av mina favoritslipsbärare. Hon på 70- och 80-talet gjorde ju kostymlucken och slipslucken extremt bra. Hon fick ju till det där feminina och maskulina.
Och hur matchade hon den, eller?
Nej, men då, hon hade ju stora axlar. Kavajer med breda slag, det är ju också en sån grej. Breda slag är, tycker jag ju att man får en otroligt fin siluett av, trots att det kan vara ett manligt plagg. Den spelar lite på timglasformen, den naturliga timglasformen som finns där. Och ja, det är smickrande helt enkelt. Och sen, Yves Saint Laurent, både hans sätt att bära slips, men också sättet som han klädde sina musor i kostym och slips är ju ikoniskt. Det finns ju en väldigt rolig historia med en av hans musor då som skulle gå in på en bar i New York, blir stoppad i dörren för att hon har på sig kostym. Det hon gör då, och det här ångrar jag ju att jag inte gjorde när jag blev stoppad, men hon tog ju av sig byxorna då och sportade bara kavajen som miniklänning. Ikoniskt.
Trosor och kavaj.
Ja. Och då kunde de ju inte säga någonting, för då hade hon ju på sig en miniklänning. Och det här var ju 60-talet, så miniklänningar var ju, det var man ju van vid.
Ska vi inte nu ändå ta oss tillbaka till den här incidenten på medlemsklubben för kreatörer? Alltså, du fick aldrig en impuls att förklara för den här personen i receptionen att nej, men jag bär slipsen på ett kreativt sätt, eller jag är kreatör, eller kolla här, har du inte sett den här modevisningen från Louis Vuitton, eller fick du inte någon impuls att bita ifrån?
Så tanken slog mig inte just där och då, för att jag blev ganska paff. Vet du att jag aldrig som kvinna blivit tillsagd vad jag ska ha på mig eller inte? Så att det var så, men gud, nu händer det här mig. Och det är inte för att jag har på mig en för kort kjol, det är för att jag slips.
För dig är liksom inte slipsen en, den symboliserar inte affärsvärlden.
Nej, den gör ju inte det. Det där tycker jag är spännande också, för att idag är det ju ganska få som faktiskt gör stora affärer i slips på samma sätt. I alla fall i min generation, jag är född på 90-talet. Och det är ju en väldigt liten klick av oss millennials som går till jobbet och så close deals i slips. Om man tänker på hela Silicon Valley-lucken som är mycket vanligare egentligen. Så att det som hade varit mest outrageous är ju att förbjuda t-shirts. Alltså förbjud t-shirt och overshirt om ni vill passa er för business. Och låt oss kvinnliga slipsbärare sitta i baren.
Men vill du att fler kvinnor ska börja bära slips, eller vill du vara, fortsätta vara ensam om den här stilen?
Jag vill verkligen att fler ska bära slips. Jag vill att fler killar ska bära slips också.
Så du blir glad när du ser någon annan slipsbärare?
Absolut.
Om du träffar någon annan kvinna som bär slips, kan det bli ett sånt litet hej då? Eller?
Ja, men verkligen. Nej, men jag upplever ju också att många på sociala medier faktiskt frågar, vart köper du dina slipsar?
Och vad säger du då?
Statsmissionen.
Men är den här för att stanna nu då?
Alltså, i modebilden så som populärkultur ser ut idag så är den väl kanske inte någonting som vi kommer att se på alla runways kommande säsongerna. Men
jag tror att
ja,
den kan bli bränd av att den är så på tapeten nu, att den kan bli bränd av det.
Ja, men inte på det stora hela. Alltså, om vi tänker på kostymen. Tänk hur kvinnor bar kostym för 15 år sedan. Det var ju corporate-kvinnorna. Det var ju verkligen inte någonting som man tänkte sig att en kvinna i 30-årsåldern har på bröllop i en trevlig färg. Och jag tror att slipsen gör den resan också. Från att nödvändigtvis behöva vara någonting som man tar ställning till att faktiskt vara en accessoar som man känner sig snygg i. Och som är snygg. Alltså jag känner att jag återkommer till att slipsen är snygg. Men den är ju, den har ju något.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
I Sveriges Radio Play-appen finns nu också ett nytt avsnitt av Stil. Närmast nyheter i P1, klockan är 1.
Trumps tullar har lett till att en färdig överenskommelse om att sälja den amerikanska delen av TikTok har pausats. Källor uppger för Reuters att en deal var klar och godkänd av ägarna redan i onsdags, men att den stoppats efter att Kina hintat om att man inte kommer att godkänna dealen efter att Trump införde tullar. Under fredagen så förlängde Trump deadlinen för att sälja TikToks amerikanska del med 75 dagar. Så Sverige, nästa vecka kommer priset på kaffe att chockhöjas med runt 20%, skriver Göteborgs-Posten. Matkedjorna förhandlar om kaffepriset i 10 veckors perioder och nästa vecka börjar en ny period samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden är det högsta på 50 år på grund av sämre skördar. Intresset för att odla och äta tång har ökat längs västkusten de senaste åren. Cassandra Köbel driver tångodlingar på Hälsö i Göteborgs norra skärgård sedan 5 år tillbaka.
I början på april så börjar skörden på riktigt. Tången är ju väldigt klimatsmart, vi behöver inte vattna, den är i havet, näringen finns där också. Det är en fantastisk råvara. Ja, nu är vi framme här vid odlingen och man kan se de här bojarna på vattnet och då hänger våra rep i bojar.
Och tången växer på rep så att säga, 100 meters rep som du har 6 stycken av på din odling här.
Det är upp mot ett ton kan det vara om det är väldigt mycket tång, men vi brukar landa runt på mellan 300-600 kilo.
Och det är det inget problem att kunna sälja vidare eller?
Nej, vi säljer slut varje år.
Reportrar Anna Olofsson och Niklas Malmberg på P4 Göteborg. I Ekostudion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio. Och klicka gärna på nyhetsfliken i vår app Sveriges Radio Play eller på hemsidan så får du ytterligare uppdateringar om aktuellt läge både i Sverige och resten av världen. Nu här i P1, Vetenskapsradion Historia, programledare Tobias Svanelid.
Tell the readers of life how it feels to be a girl. among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
2020 tog Netflix-serien The Queen's Gambit världen med storm. Mitt under pandemin blev serien om schackgeniet Beth Harmon någonting som många av oss drömde oss bort i. Och schack, ett av världens äldsta spel, blev åter högsta mode. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi berätta om schackspelets historia och hur det har formats av de olika kulturer som har spelat det. Jag heter Tobias Svanelid, men vi börjar med ett helt annat sorts spel.
I said, who do you serve? We are the shadows.
That serve the light.
Härom veckan släpptes det senaste i en lång rad av Assassin's Creed-spel. Dataspel som fokuserar på smygande, klättrande och hoppande och förstås lönnmördande, allt i olika historiska miljöer. Det började med det första Assassin's Creed-spelet 2007 som utspelade sig i tredje korstågets Mellanöstern. Det fortsatte bland renässansens italienska städer, i piraternas Karibien på 1700-talet och nu senast i 1500-talets feodala Japan, där spelaren hamnar mitt i Sengoku-periodens blodiga intriger i aktuella Assassin's Creed Shadows. Idag räknas Assassin's Creed-serien som ett av de mest framgångsrika i spelvärlden med omkring 200 miljoner sålda spel. Jag tog kontakt med Jonathan Dumont, creative director på dataspelsföretaget Ubisoft, för att ta reda på hur en av världens mest framgångsrika spelserier förhåller sig till historia och historiska fakta.
I think the Assassin's Creed franchise has different reasons that are appealing for our players. From a gameplay perspective, it is a franchise that proposes to parkour and stealth and have a core storyline that is pretty strong and that ties into a much larger universe. So a lot of our players come back for those elements in particular, but other elements as well. And I think from, you know, like a player fantasy for us, like the, it's not a time traveling device, but it has a little bit of that. And I think going back to Lost Worlds, or the past, or at least a version of our fantasized past or fiction in that past, is something very appealing because we do put a lot of details and try to recreate plausible, incredible environments and storylines into that those worlds.
Jonathan Dumont menar att spelen i Assassin's Creed-serien lockar spelare som både söker spänningen i smygandet och för all del i lönnmördandet, men också de som vill försvinna in i spelens historiska miljöer. Det handlar förstås inte om att sätta sig i en tidsmaskin, och spelens version av de historiska miljöerna är inte 100% historiskt korrekta, menar Jonathan Dumont. Men vi lägger ner stor möda och stora resurser för att få det mesta i spelen så historiskt korrekt som det går. I det senaste spelet, aktuella Assassin's Creed Shadows, har man tagit hjälp av franske historikern Pierre-François Soary, specialiserad på japansk 1500-tals historia, för att få spelet så historiskt som möjligt.
Ben, mon rôle a été essentiellement un rôle de consultant, c'est-à-dire que j'ai répondu à des questions qu'on m'a posées, que le staff de Quebec City m'a posées, concernant alors différents types de questions, soit sur au début en tout cas, sur le contexte général de la période, qu'est-ce qu'un seigneur, qu'est-ce qu'un samouraï, qu'est-ce qu'un ninja, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la religion au Japon, le rôle des femmes dans la société, leur place dans la société, ce genre de choses.
Mitt jobb har handlat om att svara på frågor om hur det japanska 1500-talssamhället fungerade, hur samurajer såg ut och agerade i olika situationer, eller hur kvinnans roll såg ut vid den här tiden, berättar Pierre-François Soary.
En del saker har varit svåra utmaningar också för mig som historiker, berättar han. Som frågan från spelmakarna om huruvida japaner på 1500-talet applåderade eller inte. Ett exempel där jag har fått dyka djupt ner i källorna, säger Pierre-François Soary.
Comme par exemple, est-ce que les japonais applaudissaient à la fin d'un spectacle? Et je dois dire que je m'étais jamais posé la question. Et dans les sources, évidemment, japonaises du XVIe siècle, il n'y a absolument rien sur la question.
Ett annat exempel på detaljer som Pierre-François Soary behövt upplysa spelkonstruktörerna om är att det inte fanns sittbänkar i 1500-talets Japan. Man satt på mattor eller på bord, men inte på bänkar. Så där fick man bakläxa och göra om, berättar han.
Le personnage qui était assis sur un banc à l'entrée d'un village. Il n'y avait pas de banc au Japon. Au début, au XVIe siècle, les gens étaient soit sur des nattes, soit accroupis, soit sur des petites tables, mais les bancs n'existaient pas. Donc j'ai fait ce genre de remarque. Évidemment, les non-spécialistes occidentaux qui font le travail sur le jeu ne peuvent pas savoir ce genre de choses. Donc il y a des petites bêtises comme ça qui sont faites à droite à gauche que j'ai essayé de rectifier quand on m'en a montré. C'était aussi une partie de mon travail.
I fallet med bänkarna, säger creative directorn Jonathan Dumont, var det ett enkelt beslut. Vi tog bort dem helt enkelt. Men i andra fall gör vi andra avvägningar. Hur mycket spelet ska vara exakt historiskt korrekt eller hur mycket vi ska prioritera spelupplevelsen istället.
Actually, so we do get the consultation, we get the information, and then on our end, you know, we have to make choices. And in the case of the bench, it was an easy choice, and you know, like, so that's okay. Yeah, that's probably a no. And sometimes we, you know, like sometimes we were in development, so things we put as a temporary, and we know, but we and then we gauge the importance of everything. But the goal is to have as much information as we can, so we can try to make the right choices. And then sometimes we'll have to favor gameplay and not necessarily.